The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag minns en gång vi var på något, jag var på ett café och det var någon som kom bakom mig på något vis. Och jag minns inte om det var en dörr som smällde till jättehäftigt. Men jag hoppade upp i taket, alltså jag blev jätterädd. Och jag var extremt rädd i början för just höga ljud och sådana saker. Jag minns att jag blev erbjuden psykologhjälp. Men då tyckte jag bara att ja, men det behövde jag liksom samma kväll typ. Och sen tänkte jag väl inte mer på det egentligen. Men nu i efterhand så tror jag att man hade nog behövt någon professionell.
Kuppen mot Silverbibeln i Uppsala påverkade Monikas liv som ung student. Och precis som många andra har hon funderat på vilka gärningsmännen var och varför Bibeln stals.
Vad skulle du visa upp den på en middag? Liksom, kolla här, jag har Silverbibeln hemma hos mig. Liksom. Jag misstänker att det här var två glada amatörer.
Men för att vara två glada amatörer var de åtminstone tillräckligt skickliga för att kunna få åt sig ett välkänt föremål med en vanlig snickarhammare. Det här avsnittet leder oss fram till en dom som lämnar oss med en hel del frågor.
Vad är det för svar du vill ha idag?
Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det.
Vad fanns det för motiv för det här?
Du lyssnar på podcasten Motiv om kuppen mot Silverbibeln.
Alltså den är ju så otroligt känd. Någon person som skulle eventuellt kunna köpa den skulle ju aldrig någonsin kunna stoltsera med det, va?
Vi fick en berättelse då naturligtvis som...
Som det är fullkomligt omöjligt att tro på.
Ja, vi lyfte en hel del på ögonbrynen till då, så att säga.
Vi ska naturligtvis försöka lagföra tjuvarna och eventuella helare.
Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt längre, så upplevde jag det i alla fall.
Hade vi haft en annan hyfsat lik person, då kan han ha blivit fälld för stölden.
Kuppen mot Silverbibeln är en dokumentärserie i 4 delar om en mystisk kulturstöld under 90-talet. Reporter är Ebba Adsenius.
Spanarna var ju så där måttligt förtjusta i och leta efter en gammal permorna blad som ska vara Silverbibeln. det var liksom inte det vi brukar jobba med. Vi brukar leta efter mördare och rånare och sånt här. Men naturligtvis, vi fick ett uppdrag och ju mer tiden gick, ju mer förstod vi att vilket intresse det var i den här och vilket värde den har.
Det är den 12 juni år 1995. Spaningarna mot butiken på Malmskillnadsgatan har pågått i snart 3 veckor. Och engagemanget från spanarna börjar sakta men säkert att svalna. Vi hör polisen Kenneth Ågren.
De drack Coca-Cola på företaget. De första som var där var väldigt varmt en dag när solen låg på. Och då sa de på firman att ni får gärna ta en Coca-Cola om ni vill. Och då hade de den här gamla varianten med glasflaskorna. Så det var lite nostalgi att dricka sådana. Och sen berättade vi det naturligtvis för alla andra som satt ute runt i bilarna. Så när de kom in och satt där, då, alla drack ju Coca-Cola då. Det slutade att vi fick en hyfsad nota sen på Coca-Cola.
Efter många och långa dagar och ett tips från en polisinformatör tar åklagaren i Uppsala beslut om att gripa 4 personer misstänkta för grov stöld. Karina som äger butiken, hennes pojkvän Jerry och sen Emil och Anders som visat sig vara nära vänner med Jerry.
De här grabbarna höll ju på med sånt också. Och jag hade haft de här i andra ärenden som jag hade spanat på tidigare.
Polisen misstänker att det är Jerry, Emil och Anders som har utfört själva stölden. 2 som sprungit in och 1 som väntat kvar i en bil.
Magkänslan var hos alla att här har vi gärningsmännen.
Utöver att gripa personerna planerar man också att göra husrannsakan i butiken och i personernas bostäder. Men Jerry har vid den här tiden ingen känd adress.
Då organiserade jag upp det där. Vi var spanade dagarna före på de platser vi skulle slå på. De som hade ansvar för varje plats, de får räcka upp platser där man ska sitta och spana. Vilka som ska gå in och göra husrannsakan, vilka som ska köra hem dem till Uppsala. Och sen ringde Kjell en morgon och sa att nu var dags, nu skulle vi slå idag.
Strax efter 7 på morgonen, onsdagen den 14 juni, slår man till. Och det är Kenneth som leder tillslagen.
Jag ska ha kontroll på alla platserna som är ute. Ha kontakt med de andra grupperna. Har ni kommit in? Vad hittar ni? Har ni fått tag i den ni ska? Går det som ska? Och så här. Och då vill jag sitta i fred.
Karina, Emil och Anders grips hemma i sina bostäder. Och senare under dagen får man även tag i Jerry.
Han upptäcktes ute på gatan utav en patrull och togs lite senare.
Samtidigt påbörjar man husrannsakan och tekniska undersökningar på alla adresser.
Vi river inte ut och ställer till någon jäkla oreda som man kan se på filmer. Men vi går igenom allting. Om det är luckor i väggarna till någonting eller ventiler i tak eller någonting. Vi tittar där, vi tittar bakom element, vi tittar i spisen, vi tittar under diskbänkar, vi tittar i kollar om det är stolsben som det är hål i, som man kan stoppa ner saker i, vi gardinstänger eller ja, vi gör allting, vi går igenom rubbet.
Mitt på dagen gör man husrannsakan i klädbutiken och då hittar man en brun papperskasse med texten Zuro London på. Det är samma typ av kasse som silverbibeln lämnades tillbaka i. Vi hör länspolismästaren Lars Nylén.
Men det var ju också beslut om husrannsakan i kvinnans lägenhet. Vår misstanke var då att de här polaroidfotografierna var tagna i den lägenheten.
I samband med att man går igenom Karinas lägenhet beslagtar man bland annat en mössa som liknar en rånarluva, ett biluthyrningskontrakt, några herrkepsar och 3 stycken nummer av Dagens Nyheter. Men framförallt beslagtar man den blåröda badhandduken som spanarna redan vid första dörrknackningen la märke till. Och en liknande handduk hittas i tvättkorgen hemma hos Emil. Där beslagtar man, utöver badhandduken, även rånarluvor, kommunikationsradioapparater, svetsutrustning, bultsax, en batong och en polaroidkamera. I lägenheten hittas även två pistoler, varav en är en signalpistol. När man gör husrannsakan hos Anders, som under den här tiden bor hos sin flickvän och hennes mamma, hittar man bland annat sprängkapslar, sprängdeg och sprängladdning.
Så vi fick med oss en hel del, så att spanarna, de var väldigt nöjda. Vi åkte inte tomhänta ifrån dem, utan vi hade hittat saker och ting.
Personerna förs till Kronobergshäktet och sen vidare till häktet i Uppsala. Dagen därpå gör man en rekonstruktion av golvet i Karinas lägenhet. Lars Nylén igen.
Polaroidbilderna som hade anträffats då av sotarna, de var tagna i den lägenheten.
5 dagar senare gör man ännu en rekonstruktion som äger rum på Carolina Rediviva. Där placerar man silverpärmarna ovanpå handduken som hittats i Karinas lägenhet.
Och den hade då legat under silverbibeln när den fotograferades. Och vi hade också hittat hundhår som kunde koppla ihop den här lägenheten med silverbibelstölden.
Det står klart att polaroidbilderna har tagits i Karinas bostad. Och enligt Karina har det skett utan hennes vetskap.
Sen var ju nästa fråga, vem hade då utfört den här fotograferingen?
Under förhören med Karina framkommer det också att Jerry har haft praktik i hennes butik sedan februari. När förhörsledaren frågar om de bruna papperskassarna berättar hon att de kommer från hennes inköp i London. Karina förstår inte hur det kommer sig att silverbibeln lämnats tillbaka just en sån kasse, men nämner i förhör att Jerry har egna nycklar till butiken. Hon tillfrågas också om fynden som gjorts uppe på vinden, men säger att hon inte vet mer än det polisen redan har berättat. Däremot medger hon att hon har haft 2 tårgastuber som hon har fått av Jerry för att kunna försvara sig om något otäckt skulle hända. Vid förhör med Emil delges han om att man gjort flera beslag i hans bostad som kan kopplas till grov brottslighet. Emil förnekar brott och uppger bland annat att han införskaffat rånarluvor för att delta i en filminspelning och att svetsutrustningen skulle användas för att reparera hans bil. Emil erkänner att signalpistolen är hans, men säger att han fått den av en kompis och att den aldrig använts. Den andra pistolen har han aldrig sett och den blåröda handduken är inte hans. Precis som Emil nekar även Anders till att ha någon inblandning i stölden. När polisen frågar varför man hittat sprängmedel i hans bostad svarar han att han fått det av en person som han inte vill namnge. Anders erkänner dock olaga innehav av sprängmedel, men avskrivs från utredningen kring stölden av silverbibeln eftersom det inte finns några bevis som binder honom till den. Det blir också svårt att kunna koppla ihop Emil med händelsen. För vid närmare kontroll av den polaroidkamera som hittats hemma hos honom kan man konstatera att det inte är samma kamera som används vid fotograferingen i Karinas lägenhet. Trots att polisen hittat typiska föremål som används vid grova stölder går det inte att använda dem som bevismaterial i utredningen om silverbibeln. I det här skedet ser det inte särskilt ljust ut för utredarna. Men det finns fortfarande hopp om att åtminstone kunna åtala Jerry för grov stöld. Han är nämligen den enda som erkänner att han har haft någon inblandning i det hela.
Ja, vi fick en berättelse då naturligtvis som vi lyfte en hel del på ögonbrynen till då så att säga.
Jerry erkänner att han har haft befattning med silverbibeln, men förnekar att han begått något brott. Han säger att 2 män som han är bekant med men inte vill namnge dök upp hemma hos Karina och tvingade honom hjälpa till att fotografera. Vid ett senare tillfälle blev han kontaktad av samma män igen och då bad de honom lämna tillbaka bibeln.
Så att nu gäller det ju då för oss att klara ut här så att säga, hur mycket bevis har vi då för att han är gärningsman Eller alternativt då att han är hälare då, för att han har ju uppenbarligen tagit befattning med de här stulna föremålen då på ett sätt som är straffbart. Det tycker vi var uppenbart. Va?
Uppsala polisen inser att det inte går att komma längre via förhör. I det här läget finns det inget som bevisar att Jerry var en av tjuvarna. Men det finns fortfarande ett kort kvar att spela. Under sommaren anordnar man en vittneskonfrontation på Tekniska roten i Uppsala. Och dit kallas polisens huvudvittne, Monica.
Det var väldigt varmt en dag. Det var jättevarmt. Och det var, då kände jag mig ganska stressad också. Och då var det mycket det med hur man skulle gå. För jag skulle inte se dem innan och sådär. Och jag skulle vara med något rum och sådär. Och sen fick jag komma in i ett annat rum. Och det var liksom som ett fönster då.
Bakom en glasvägg står 8 män prydligt uppradade. Och en av dem är Jerry. Han är vid den här tiden 22 år gammal. Runt 180 cm lång och vältränad.
Och det här rummet som vi var i var jättelitet som jag minns det. Och det var varmt. Då skulle jag peka ut bland då 7-8 personer som jag minns det var nu 7-8 personer.
Monica beskriver situationen som pressad och stressad. Och det gör det inte lättare att peka ut rätt person. Monica får svårt att ge ett 100-procentigt utpekande eftersom att Jerry och en annan person nästan ser identiska ut.
Palmärende hade varit och fick kritik för den gruppen man satt ihop där. Du vet, det ser man ju vem som är missbrukare. Så vi var ju väldigt noga i Uppsala då. Så den gruppen vi satt ihop, den var bra. Och jag hade en kollega, Sven-Åke. Han såg ut som en tvillingbrorsa.
De gjorde en för svår urvalsgrupp. Alltså gruppen som de hade med där var för svår. Det blev som att inte mitt vittnesmål var lika mycket värt längre. Så upplevde jag det i alla fall.
Vi skulle inte haft Sven-Åke med. Hade vi haft någon annan snarlik, men någonting som inte gör att de är så himla lika. För det är ju omöjligt för ett vittne att peka ut någon om de är jättelika. Så att hade vi haft en annan hyfsat lik person, då tror jag att det här vittnet har pekat ut en person. Och då kan han ha blivit fälld för stölden. Nu frias han för stölden.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det finns fortfarande skäl att åtala Jerry för häleri. Ett brott som den som gömt eller sålt stulet gods kan dömas för.
Nummer två var även nummer ett faktiskt, om jag ska vara tydlig. Men som jag kommer ihåg det också, nu börjar väcka, så hade man haft en konfrontation med någon form av vittne. Där...
Vi hör åklagaren Johnny Järlefelt som i januari 1996 tar över ärendet.
Jag minns det väldigt väl det här, för att jag kom tillbaks efter ledigheten och hittade x antal kartonger med förundersökningsprotokoll på mitt bord och undrade vad i hela friden är detta. Och tittade igenom det och fick klart för mig då att hela utredningen om stölden av silverbibeln då låg i den här förundersökningsprotokollet.
Johnny går igenom förundersökningen och gör en objektiv bedömning på om det går att väcka åtal. Och det gör det. Dels eftersom Jerrys fingeravtryck hittats på ett föremål som legat i sotluckan uppe på vinden.
Och det här skulle han naturligtvis då ställdes ju mot honom, och då valde han att så att säga kliva in i en viss befattning på silverbibeln. Men en befattning som, om man trodde på honom, skulle kunna leda till att han blev frikänd.
Åtal väcks den 16 februari samma år och Jerry är då misstänkt för grovt häleri. Carina åtalas för olaga vapeninnehav av tårgasspray och Emil åtalas för förberedelse till grovt rån, förberedelse till grovstöld samt olaga vapeninnehav.
De två sistnämnda här, Carina och Emil, det var ju egentligen ingenting åtalat mot dem som rörde silverbibeln.
Tingsrättsförhandlingarna i Stockholms tingsrätt inleds först den 16 september. Vi hör åklagaren högläsa delar ur domen. Det här är Jerrys inställning.
Hörd över åtalet har Jerry berättat bland annat följande. Han har inte haft någonting med tillgreppet av silverbibeln att göra och fick höra talas om stölden via medierna. Våren 1995 hade han varit tillsammans med Carina sedan 3 eller 4 år, och det hände att han övernattade i hennes lägenhet på Enskärsgatan. Han hade en praktikplats i Carinas butik. Den tredje veckan i april 1995 blev han uppringd på Enskärsgatan av en person som bad att få komma upp till lägenheten. Efter en kort stund anlände två personer vars identitet han inte vågar avslöja.
Personerna har silverbibeln med sig. De frågar om Jerry kan förvara bibeln åt dem, vilket han vägrar.
Han var inte rädd för deras reaktioner på hans vägran. Han bad dem gå. När de började ordna för att fotografera silverbibeln protesterade han, men vågade inte motsätta deras önskemål. Han frågade inte varför silverbibeln skulle fotograferas, men drog den slutsatsen att det var för att sälja den på den illegala marknaden eller tillbaka till rätte ägaren.
Den 5 maj blir Jerry återigen kontaktad av en av dessa personer som vill träffa Jerry. Och efter ett tag dyker den personen och ytterligare en person upp i butiken på Malmskillnadsgatan. Personerna ber Jerry lämna tillbaka bibeln på centralstation.
Då hans arbete började och frågade honom om han ville hjälpa dem att återställa silverbibeln. Han lade pergamentbladet i ett vadderat kuvert som fanns i butiken. Tog en taxi till centralen med en kasse med pärmarna och bladen.
Efter det ringer Jerry upp en av personerna som gav honom uppdraget. Jerry berättar då att han lagt bibeln i förvaringsbox 198. Mellan den 5 och 9 maj blir han på nytt kontaktad av personerna och blir då tillfrågad om han kan förvara pengar åt dem.
Den 9 maj skulle han och Carina resa till London för att köpa kläder till hennes butik. För att godset skulle vara åtkomligt för personerna som lämnat det, la han det i en sotningslucka på vinden som kan nås utifrån och som personerna kände till sedan tidigare. Fotografierna måste ha legat mellan sedlarna, men han kan inte förstå varför de låg kvar där. När han kom tillbaka från London besökte civila poliser dem på Enskärsgatan. Han beslöt att flytta till sin kamrat Emil och tog med sig bland annat kläder, toalettsaker och en blåröd frottéhandduk som han trodde var den som använts vid fotograferingen.
Jari berättar vidare att den spray han gett till Karina inte varit tårgasspray utan pepparspray, vilket inte är olagligt. I åklagarens öron låter Jaris version inte särskilt sannolik, varken då eller idag.
Vad tänker du när du läser det här nu?
Jag tänker att det är en uppenbar efterhandskonstruktion som det är fullkomligt omöjligt att tro på.
Varför är det?
Därför att det är för många orimligheter.
Och två andra som är tveksamma till de uppgifter Jerry lämnar är säkerhetscheferna Pelle och Lars som sitter på åhörarbänken under rättegången.
Hur upplevde du att de här personerna förde sig liksom, och uppfyllde de dina förväntningar?
Nej, ja, det var inga klassiska banditer utan de var väldigt verserade och trevliga människor.
Ja, det som slog mig det var att de här personerna som var så att säga ställda inför skranket här, att de var så unga och att de var så till synes oberörda. Det förvånade mig på något sätt. Alltså det var som att de skulle ha suttit i sina där sammanhang ja, jämt.
Nej, jag utgick ifrån att på de här punkterna de var åtalade för skulle de nog fällas allihop. Det var jag nog övertygad om. För att ja, trovärdigheten, deras trovärdighet var inte så hög i alla fall.
Pelles magkänsla stämmer. Den 11 oktober år 1996 meddelas tingsrättens dom och alla tre döms. Karina döms till dagsböter för olaga innehav av tårgasspray. Emil får 4 månaders fängelse för förberedelse till grov stöld och olaga vapeninnehav. Och sist men inte minst döms Jerry till 2 års fängelse för häleri. Han döms även för att han gett tårgas till Karina. Både Karina och Jerry överklagar till hovrätten och Karina frias eftersom pepparspray inte är olagligt.
Sen dröjde det ett tag innan man kunde ha förhandlingen i hovrätten med Jerry och det där kommer jag ihåg väldigt, väldigt väl. För jag åkte till hovrätten och när jag kom dit då fick jag klart för mig att han satt häktad för andra brott. Han har alltså blivit häktad för någonting som hade hänt i Sundbyholms travbana eller liknande. Jag har vaga minnesbilder.
Den 13 augusti år 1996 sker ett värdetransportrån mot Sundbyholms travbana utanför Eskilstuna. När den stora travbanan släcks ner vid 22.30-tiden slår 3 kopiskt beväpnade män till. Sen försvinner de därifrån med nästan 1 miljon kronor i kontanter. Så småningom fångar en övervakningskamera på Stockholm central Jerry i full färd med att växla in sedlarna från det här rånet. Han grips och häktas senare, även då för häleri. Men han misstänks också för att vara en av rånarna.
Men rättegången i hovrätten på den tiden tog mig om allting och jag kommer väldigt väl ihåg efter min sakframställning så skulle jag inleda förhöret med Jerry. Då minns jag att jag sa, ja Jerry, nu är vi tvungna att dra det här en gång till så att det är lika bra att du bara berättar rakt på sak. Att jag är ganska övertygad om att du kommer berätta på samma sätt som du gjorde i tingsrätten. Och då sa han i princip, ja det kommer jag göra.
Jerrys dom rörande silverbibeltillslagen meddelas först sommaren år 1997. Hovrätten delar tingsrättens bedömning av häleriåtalet, men friar Jerry för åtalet gällande olaga vapeninnehav, alltså tårgas. Jerry får dock ingen strafflindring eftersom det häleribrott han gjort sig skyldig till anses utomordentligt allvarligt.
Och 2 år för honom kanske inte var så jävla mycket heller, om jag ska vara lite slarvig i mitt sätt att uttrycka mig. Men...
Ingen döms för själva stölden av silverbibeln. På Polisen har ju sina misstankar, men bevisen har inte räckt hela vägen. Så varför skedde den här så kallade spektakulära och magnifika kuppen mot Silverbibeln? Det är en fråga som fortfarande jäckar både polisen och bibliotekets anställda. Vi hör säkerhetschefen, Lars Munkhammar.
Vad som låg bakom det hela, det förblev ju så att säga i dunkel.
Och när du tänker tillbaka på det idag, att man inte kom längre än så under rättegången, fick de fälla för häleri, och du har teorier om att det fanns någon slags uppdragsgivare. Vad är det för svar du vill ha idag?
Ja, alltså jag föreställer mig ju inte att jag kan få det, men vad jag skulle vilja veta, det är ju naturligt, jag förstår ju att det är mellanled här, en, två, tre, kanske fler gånger, det har jag ingen aning om, men vad som var incitamentet, vem var det som ville ha det här? Alltså det begriper jag ju, att de här personerna, de hade inte vuxit upp och suktat efter Silverbibeln. Det var inte de som ville ha den, det fattar jag ju.
Och för att ta reda på det tar jag och Nils kontakt med Jerry. Han sitter då häktad för grovt narkotikabrott. Tingsrätten har nyligen dömt honom till 8 års fängelse. Och efter flera månader i häktet inväntar han nu hovrättens dom. Jerry skriver att han kan tänka sig ställa upp på en intervju, men på grund av pandemin är restriktionerna för att boka in besök strikta. Kriminalvården råder oss om att invänta domen från hovrätten innan vi ansöker om besökstillstånd. Under tiden kontaktar jag Karina och Emil. Båda tackar nej till att medverka i en intervju. Och Emil betonar att han inte hade något med stölden att göra. Men jag tar också kontakt med Anders, som under tiden för Silverbibelrättegången avtjänade ett 7-årigt fängelsestraff för ett grovt bankrån.
Har du tid att snacka en liten stund eller sitter du upptagen?
Just nu är jag på väg någonstans.
Okej, jag fattar.
Jag kan ringa lite senare eller kan jag ringa tillbaka?
Ja, absolut. Men jag tänkte bara fråga snabbt. Skulle du kunna tänka dig att boka in ett möte typ nästa vecka så kan vi träffas?
Ja,
det
kan
jag.
Och det visar sig att Anders, en av gärningsmännen som utförde kuppen mot Silverbibeln, kan tänka ställa upp och prata om både hur och varför kuppen genomfördes.
Du var en av personerna som stal den.
Ja, det var jag som stal den kan man säga. Vi begick brott typ hela tiden.
Av Anders får vi många svar och till slut träffar vi även Jerry.
Centralbanken.
Ja, hejsan. Jag heter Ebba Adsenius. Jag har ett besök inbokat 9:00.
Och det kommer visa sig att motivet bakom kuppen tycks långt mer komplicerat än vad vi först trott.
Men det normala är att det här är pengar. Det ska generera ut i pengar. Och det är väldigt vanligt är att man stjäl för att sedan sälja tillbaka.
Det var utlovade statsobligationer. Som betalnings.
Ogrundade påståenden i mångt och mycket.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den tredje delen om kuppen mot Silverbibeln. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebba Adsenius, producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners.
find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.